Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Välkommen till podcasten Jägaren med mig, Daniel Da Silva. Ja, nu är det mellandagar hörni. Jag är ganska säker på att många av er som lyssnar på detta har redan efter julafton som var för några dagar sedan varit ute och trampat lite har eller jagat lite hjort eller vildsvin eller sådär. Jag har inte gjort det, men jag ska ut imorgon. Då är jag medbjuden på en riktigt härlig rådjursjakt med hagel. Släppa någon tax och lite sådär. Det ska bli riktigt gött. Och så hoppas jag på att komma ut snart med Uffe. Det här är ju årets sista avsnitt. Känn på den. Det är inte dåligt. Och det är ett underbart avsnitt med fantastiska Ulf och Anna. Ulf och Anna träffade jag. Jag stötte på dem. Jag berättade det i avsnittet. Men jag stötte på dem när jag skulle göra korv. Och det var den bästa korven jag någonsin har ätit. Och just att kunna äta korv på eget vilt är ju fantastiskt. Och då pratade jag med dem och jag kände att amen, jag hade så mycket frågor till dem om hur man gör korv, hur det funkar, om deras jakt och allting sånt. Så att jag kände direkt att amen, vi ska ju podda ihop såklart. Så jag åkte hem till dem, satt i deras kök, blev bjuden på tårta, bara en sån grej. Det är liksom, om det är någon som lyssnar på detta som kommer vara med i podden framöver, så kan ni ju tänka på det att tårta, det uppskattar jag. Då blir jag på gott humör. Men nu är jag i alla fall över till intervjun med Ulf och Anna. Innan dess så kommer här ett litet inslag med poddens huvudsponsor som är Chevalier. Ja, då är jag i Mölnlycke på Chevaliers huvudkontor och mitt emot mig så sitter Jakob som jobbar med försäljning här, eller
hur? Mm, stämmer bra.
Ja. Jag har ju faktiskt knappt träffat dig. Jag har varit här ganska mycket, men du är ju liksom ute och flänger hela tiden.
Lite så. Det är så när man jobbar med försäljning på Chevalier. Då får man vara lite överallt.
Ja. Men det är väl kul att få vara där ute där det verkligen händer också.
Ja, precis. Mm. Så vi har ju kunder både i Sverige och utomlands. Så ja, det blir en hel del resande helt enkelt.
Hinner du jaga någonting när du är ute och reser samtidigt?
Lite för lite är ju det klassiska svaret på den frågan. Men så mycket man hinner. Ja. Så att det blir en del. I alla fall ett par dagar i veckan nu under jaktsäsong då.
Men det är inte så att du planerar dina liksom, resor efter jaktkalender?
Man försöker ibland, men det hade varit fint om man bara kunde göra det.
Okej. Men du vet vad, jag tänkte att vi faktiskt ska prata lite snabbt om ett plagg också. För framför oss så har vi en jacka som heter Mist. Mm. Berätta lite grann.
Mist, det är en nylansering som vi släppte denna hösten. Det är egentligen en vändbar fleecejacka. Så den är brun på ena sidan, eller så här brungrön. Mm. Och sen vänder du på den så har den Hivey-sida med ett litet camo-print på också.
Jo, Hivey, alltså den är ju orange.
Hivey, ja, branschspråk. Ja. En stark orange färg kan man säga.
Varselfärg liksom. Ja. Det jag gillar med den här är ju att så här, den gröna är ju lite så här sofistikerad och snygg. Mm. Och den orangea, men den är ju så där tuff hundförare.
Precis, så där får du ju båda igen. Så att du kan ju välja den här lite diskretare sidan om du bara vill ha det som ett mellanlager. Och så kan du vända på den när du går som hundförare till exempel då.
Det är grymt. Du, jag måste bara en snabb fråga. De här patcharna här uppe, vad är det för något?
Det är fästen för radion. Så ja, då kan du hänga, ja, både som höger- och vänsterskytt då, så hänger du radion på axeln. Eller så använder du radiofickan som ligger på bröstet. Och då kan du faktiskt använda patchen som en antennhållare istället. Så du spänner fast den där.
Smart.
Och så helt vindtätt då. Det är ett membran på insidan. Så helt vindtätt och så vattenavvisande också.
Ja, men det här är ju liksom det ultimata plagget.
Ja, två plagget också. Plus att den är jävligt mjuk och god så här i den här borstade fliskänslan.
Alltså, ni egentligen borde prassla i mikrofonen nu, men det gör det nog inte, tror jag. För det låter typ ingenting när man tar på det.
Nej, det är det som är tanken lite. Så att, ja, riktigt god.
Grymt! Jättefint. Tack så mycket. Kul att träffa dig.
Mm, tack själv.
Det är första gången jag får tårta utav några poddgäster. Den var god också.
Var bra.
Jag vet inte, jag tyckte den var för söt.
Ja, jag tyckte också var rätt söt.
Jag tycker nästan inte det kan... Ja, men den var söt. Men hellre är det än tvärtom.
Bra, ja.
Grymt, välkomna. Stort, varmt välkomna till podcasten Jägaren.
Tack.
Hur mår ni?
Vi mår jättebra.
Absolut. Och just nu så sitter vi hemma hos er. I ert kök. Ja. Och det är ju inte bara hemma hos er, utan det är även er verksamhet det här, eller hur?
Ja.
Sällshögskärken.
Ja.
Och då tänkte jag att vi skulle prata på här och snacka om både jakt och matlagning och lite sånt som ni brinner för. Ska vi ta lite grann från början? Vi kan väl prata om hur ni träffades.
Vi har jobbat inom Ingelsta Kalkyn, bägge två. Och då träffades vi på en firmafest. Så det var där det klickade.
En firmafest bland kalkoner.
Ja, ja, precis.
Vad härligt.
Ja, det var perfekt.
Hur länge jobbade ni på Ingelsta kalkon?
Jag har varit där i 26 år.
Ja.
Och jag var där i 8 år.
Men sen så valde ni liksom att starta eget. Och nu har ni då... Ja, men ni gör korv och lite annat.
Ja.
Och det ska vi prata mer om.
Ja.
Men hur var det liksom känslan att starta eget?
Det var ju lite nervöst, tyckte man. Man vet ju inte, man tror att man har hittat någonting som vi själv tror på naturligtvis, och att man tror att det finns ett behov, och det gjorde det, men visst är man nervös innan man kommer igång och säger att det är faktiskt så.
Jag kan snabbt berätta hur jag kom i kontakt med er. Det är så att vi har ett hus nere på Österlen, nära Simrishamn. Och då hade jag fällt ett vildsvin. Och då åkte jag med det till ett slakteri som jag brukar åka till. Och så frågade jag om de gjorde korv. Och så sa de att de inte gjorde det, men att de kände några som gjorde det. Och det var då ni. Ja. Så jag lämnade in köttet där och så tog de hand om det. Och det blev liksom veterinärskollat och stämplat. Och sen så fick ni köttet. Och sen så ringde du mig, Ulf, och frågade om vad jag ville ha för korv.
Ja.
Och så berättade du vad ni gör och vad ni rekommenderar. Och så sa jag, kör. Mm. Och sen så, vad kan det ha varit, en månad senare eller så, så kom jag och hämtade korven. Och den är så sjukt god. Så korv gjort på liksom mitt egen fällda vildsvin. Och så började vi prata lite grann, och så fattade jag att ni jagar jättemycket själva och sådär. Och då kände jag, nej men vad fan, vi behöver liksom, vi behöver podda ihop helt enkelt. Jag vill att fler ska få ta del av er kunskap än bara jag. Men än så länge så vet jag inte så himla mycket. Så jag tänker att när ni som lyssnar på detta får reda på massa saker, det är ju samtidigt som jag får reda på det. Och det är härligt.
Ja, det är fräckt.
Och så jag tänker att vi börjar att prata lite jakt. Ska vi börja med dig, Anna? Hur började du jaga innan ni träffades? Eller?
Ja. Ja, jag tog jägarlicensen när jag var 22-23 eller något sånt.
Ja.
Men då hade jag små barn och så det blev ju inte så aktivt. Men min pappa har ju alltid jagat och så. Så ja, det var någonting i familjen som skulle fortsätta.
Var du med honom mycket när han jagade? När du var liten?
Nej, inte jättemycket, men ibland. Och man trampar hår och till julen och lite sånt. Så ja, det blev naturligt att man ville det, och mina bröder jaga. Så kom det igång. Sen var det egentligen inte förrän när vi träffades att det blev mer aktivt och barnen började bli större.
Och du då, Ulf?
Jag började egentligen... 90 tror jag vi gick, eller jag gick med jägarexamen ihop med en kompis. Och sen gjorde vi det, och sen började man liksom säga, ja men en hagelbössa kan man ju ha, och så kan man ju skjuta lite så och tävla och träna lite och så. Och sen så bara eskalerade ju sen. Ja. Har det varit fullt ös.
Ja. Och hur var det för er då när ni träffades och båda jagade? Jag har ju alltid haft en liten dröm kan man säga om att min fru ska liksom få upp intresset och att vi ska kunna jaga ihop. Men det kanske finns både för- och nackdelar med det, eller vad säger ni?
För vår del tycker jag bara det finns fördelar.
Uh-huh.
För vi gör allting tillsammans och har gjort i alla år. Vi har,
ja, från det
både,
träffas.
Ja, både då och natt. Så för mig är det jätteroligt att vi gör det ihop.
Mm.
Och då kan man göra det på ett annat vis, tycker jag, för att annars ska jag göra någonting som tar rätt så mycket tid och vara borta kanske en eller två dagar.
Mm.
Och det hade inte passat mig. Så detta är det absolut måste.
Vad säger du, Anna? Känner du likadant eller känner du tvärtom att det är svinjobbigt?
Nej, jag ska vara ärlig. Det är faktiskt jätteroligt. För jag tror inte jag hade jagat så mycket om inte vi hade varit båda. Om Ulf inte hade jagat, hade inte jag jagat nu.
Nej.
För vi vill som sagt alltid vara ihop.
Mm. Mm.
Och då är det mysigt och man packar lilla matsäcken på morgonen och åker iväg. Och man har liksom sen under dagen man pratar och när man åker hem och några dagar vad som hände, hur skottet gick. Alltså det är ju betydligt lättare och roligare när man förstår vad den andra menar.
Ja, exakt.
Och att man kan glädja så otroligt, för när jag vet att det smäller sidan om och Ulf sitter där, då vet jag att det ligger ett djur. Och den glädjen för mig är precis lika stor som, om inte större ibland, att jag själv skjuter. Och där är du precis likadan.
Absolut.
Det är nog många som lyssnar på detta som är lite avundsjuka just nu, tror jag. Det låter ju helt underbart. Men gör ni aldrig grejer själva då?
Nej.
Är det så?
Mm.
Tröttnar ni inte på varandra?
Nej.
Är det sant?
Ja. Åker Ulf ett ärende och så ibland och levererar och sånt, så tar jag 5 minuter. Sen får vi ringa och prata lite för att vi kan inte gå där själv. Så.
Vad fan? Det är ju helt sjukt ju.
Det är underbart.
Ja, ja, det är det. Härligt.
Och ni ser det så här nyförälskade ut.
Ja, men
vi har inte varit ihop så länge.
Nej, det har vi inte.
När var ni giftiga, sa ni?
2015,
ja. Jag träffade min fru 99.
Ja.
Vi kan vara ifrån varandra mer än 5 minuter utan att ringa. Så vänta bara, det kommer.
Vi har inte varit ihop med en liten massa 16 år.
Om vi backar lite grann. Om man tittar på när ni fick upp intresset för jakten då. Anna, du hade din pappa som jagade, som du liksom följde med och ni trampade hare och sådär.
Ja.
Men vad var det liksom som fick dig att verkligen känna att men, nu gör jag detta själv också?
Ja, men det var nog letande efter den här adrenalinkicken.
Ja.
Och speciellt att göra grejer som inte tjejer gjorde så mycket.
Mm.
Då tyckte jag det var extra roligt.
Har det gällt andra saker i livet också? Att du liksom...
Ja, det har nog varit rätt så.
Ja.
Mycket sånt och tävlingsinstinkten och viljan att man ger sig inte utan...
Är det fortfarande det som driver dig, alltså att gå ut och jaga? Är det adrenalinkicken du är ute efter?
Jag vet inte riktigt så mycket nu, för jag kan mycket väl sitta och titta på djuret och njuta av det.
Mm.
Jag känner inte att jag behöver skjuta så ut, och jag tror nog att det är mer det vi gör.
Mm.
Att det är det gemensamma.
Mm.
Och njutningen av att då vara ute och... Och som sagt, vi skapar historia varje gång vi är ute tillsammans.
Vad känner du, Rolf?
Ja, men det var nog liksom den här spänningen. Dels har jag har ju inga föräldrar som har jagat.
Nej.
Min far fiskar mycket och tyckte det var kul, men aldrig jakten. Men det föddes liksom av sig själv egentligen bara när vi gick där med våra hagelsnoror och liksom sköt någon hare eller så. Mm. Så kom den här adrenalinkicken och man träffades och drack en kopp kaffe och snackade lite så. För mig nu, efter alla dessa åren, så känner jag nog att det sociala, träffa likasinnade och snacka jakt och lite annat och så, det tycker jag är jättehärligt.
Jag kan inte annat än att hålla med. Men sen har ju jag precis som er matintresset också. Jag tycker liksom att just det här att ta vara på vilt som jag själv har fällt. Och när jag vet att det är vilt och djur som har mått bra och
Jag tycker det är helt, det är en fantastisk känsla i det. Så, och det gör ju också att när jag käkar korven till exempel, som ni har gjort, jämfört med om jag köper någonting på ICA, så smakar det ju bättre också för att jag liksom känner till hela processen. Och där tänker jag att det kanske gäller er också, att ni har ändå ett matintresse i grund och botten.
Ja, men det är det. Och där, alltså, vi kan ju gå i veckan, eftersom vi jobbar ihop, så kan vi gå i veckan och prata igenom vad vi ska ha till helgen och vilken köttbit vi ska ta fram och vilken sås som passar där och liksom, så vi liksom bygger själva matupplevelsen redan i veckan och sen så när det då kommer till fredag kväll till exempel, så tar man ett glas vin och så går och njuter och så lagar mat ihop ett par timmar eller så.
Lagar ni mat båda två?
Ja.
Ja.
Lagar ni tillsammans då också?
Ja. Såklart.
Det är aldrig någon som liksom kollar på tv med den andra i maten.
Nej. Utan
ni står och rör. Håller ni i sleven samtidigt?
Ja, oftast, om vi kan. Nej, det gör vi inte.
Nej, det kan göra olika.
Ja, det kan vi.
Det kan vi. Men ja, jag tror vi skulle kunna laga vilken rätt som helst tillsammans utan att prata.
Ja, det är så.
Ja, ja. Och det är ofta om jag går ut och grillar eller så, och Anna gör potatisen och sås eller så, så kan man liksom bara ge sig och känna av, och sen vet vi att nu är det 5 minuter kvar ungefär, sen så är vi färdiga samtidigt och så äter vi.
Och så kanske att man har bestämt någon krydda som ska vara, så att man vet att det harmonerar i tillbehör och hela det, så sätter man in.
Vad coolt.
Ja, det är häftigt.
Det här avsnittet är även sponsrat utav Swarovski Optik. Välkommen tillbaka, Fredrik.
Tack.
Idag så ska vi fortsätta prata handkikare, tänkte jag. Vi har pratat om det innan. Swarovski Optik har ju en mängd olika typer av handkikare. Men om man liksom utgår ifrån handkikaren i sig, varför ska man ha det, tycker du?
Alltså, det finns väl framförallt 2 stycken viktiga aspekter. Mm. Den första aspekten är säkerhet.
Mm.
Med en handkikare så riskerar du aldrig att du lockas till att titta genom ett kikarsikte för att se vad som händer eller plassla i buskarna.
Mm.
Jag har hört så många gånger om folk som har egentligen misstag då ställt sig och tittat på både hund och hundförare med ett skarpladdat vapen. Med en handkikare så riskerar du inte det. Dessutom så har du faktiskt en bättre prestanda med en handkikare, för att du får helt enkelt större synfält och du ser mer med som en binokulär kikare än kikarsikte.
Ja,
du får helt enkelt en bättre effekt.
På drevjakt framförallt så använder jag alltid min avståndsmätare i kikaren för att kunna få olika mätpunkter, så att jag vet att från den stenen och bortåt så kommer jag inte skjuta. Och det kan vara ganska svårt på öppna ytor, tycker jag, att avgöra om det är 80 eller 120 meter med blotta ögat.
Jo, men nu kommer in på det här med liksom handkikare med avståndsmätare.
Ja,
vilket ju är en fantastisk uppfinning, både för jakt på långa avstånd, men precis som du säger, även på korta avstånd.
Men då är det ganska tydligt, handkikare är både bra och säkert att ha med sig.
Yes, det skrev jag under på.
Grymt. Om man tittar lite grann på hur ni jagar idag och hur ni har jagat de senaste åren. Jagar ni mest här nere i Skåne?
Ja, det gör jag.
Och vad har ni liksom på marken när ni jagar? Vad är det för vilt?
Ja, där är kronvilt och där är lite dov. Kommer lite med rådjuren, har vi grisar.
Mm.
Lite har om man har hagel med sig.
Mm.
Så det är lite blandat.
Mm. Mm. Jaha, brukar ni liksom arrangera och vara med på drevjakter eller pyrsar ni mycket? Eller?
Nej, det blir mest drevjakter vi har. Vi kan ju sitta lite på rådjur när det är den 16 här. Mm. Men annars är det, vi har 5-6 jakter vi har. Ja. Så drev, och vi är väl 7 i jaktlaget. Och sen så har vi varsin jakt vi bjuder in. Och den man bjuder in har man även maten.
Okay.
Och så till det. Så det är jättetrevligt.
Ja, det.
Mm. Och kron, då ingår ni i kronskötselområde eller är det...
Ja, vi har...
Någon tilldelning på...
Ja, det har vi. Vi har inte så mycket på kron, men vi har... de senaste åren har vi haft hind och kalv.
Mm. Men vad kul att ni har rådjur också. Och det kanske är för att ni inte har så mycket dov. För då brukar vi konkurrera ut rådjur.
Ja, men här på denna marken, jag har varit med där tidigare när inte vi hade jakten så, men vi fick vara med där och dela, höll i jakten. Så där var väl alltid för, alltså så fällde de säkert 20 rådjur.
Oj, shit.
Alltså då på 90-talet.
Men det här var 90-talet, alltså, okej. Okay, ja.
Men sen har vi ju, vi fäller ju liksom väldigt sparsamt med rådjur. Men där är alltid, jag tror oppsen ligger nog på en 15, i alla fall rådjur. Per gång.
Okay.
Mm, så ja, det är mycket rådjur.
Ja, men det är kul. Ja. Men då, och då ska man ju verkligen värna om det. Och vara väldigt sparsam. Sen, jag vet inte, jagar ni någonting på våren nu? När det är...
Nej, det gör vi inte.
Nej. Och det är väl ganska få som gör, har jag förstått. Ja. Så jag har faktiskt inte pratat med någon som det kan vara någon som berättar att om de ser någon som de vill ta bort då, så kan de göra det. Men här, och speciellt i Skåne, där rådjuren minskar, så är det väl bra att man tänker så.
Ja, absolut.
Mm. Men det gör man ju som man vill. Men det är lite svårt när det är mindre marker och folk tänker olika och sådär. Har ni bra konversation med grannmarker?
Ja, det har vi. För vi har gått ihop alltså på kronan, på vissa marker och så här, så... Och likadant om vi skjuter, det skulle någon gång hända att det skulle gå över gränser och sånt här, så har vi alltid bra dialog med våra grannar, så vi får gå in och hämta och de gör likadant.
Det är ju grymt.
Ja, det är det. Det är jätteskönt.
Ja. Har ni gemensamma jakter också, eller är det bara...
Vi har haft nere där i Blänta. Ja. Där har vi haft det, men oftast jagar vi själv.
Mm.
I jaktlaget.
Och predatorsjakt, är det någonting ni...
Ja, räv framförallt.
Går ni ut och lockar och så, eller är det liksom...
Provat, men jag vet inte om de har kommit på någon. Nej. Man har lockat, men
ganska bra.
Ja, kanske till och med det. Men nu när det går igång här, den första brukar vi dra igång, då skjuter vi undan lite räv.
Ja, det är bra. Jag var faktiskt ute med en kompis igår. Nu när vi spelar in detta så är det den 3 augusti. Så det var premiär då på räv för 2 dagar sedan. Och igår så var jag med en kompis ute och filmade när han lockade räv. Det kom dock inte in någon. Men det är en sjukt spännande och häftig jaktform, tycker jag. Jag tycker det är samma sak att locka på rådjur. Alltså att man är aktiv på något sätt. Men med rävarna, det händer ju någonting. Och många man pratar med som är väldigt erfarna, då säger de ju att det är fortfarande, det är liksom rävlock som de verkligen får pulsa. Har ni jagat någon annanstans i Sverige?
Nej, jag har varit uppe och provat jagat älg.
Ja.
Det har jag egentligen bara varit med en gång. Och sen...
uppe i Norrland, eller?
Ja, jag vet knappt hur långt upp vi var, men det var i Värmland.
Norr om Växjö.
Ja, precis.
Ja.
Och där har jag också varit uppe och jagat bäver vid ett par tillfällen.
Ja. Fällde du någon bäver?
Nej, vi har sett bäver, men inte fällt någon.
Nej.
Men som sagt, det är lika roligt att titta.
Ja. Nej, men de är ju så coola. Alltså.
Ja, det är nog. Det är ett häftigt djur.
Men Anna, du har inte varit norröver?
Nej, bara här.
Men det här, och då antar jag att det här var innan ni träffades, annars hade jag inte...
Nej, men jag var med.
Ja, du var med. Ja. Då fattar jag.
En del jakten. Men var du faktiskt fick du lite dispens.
Ja. Okej.
Okay. Första gången hemifrån.
Ja.
Här är roligt. Grymt. Men, och sen så, hur många år sedan startade ni Sällshögsskärken?
Det är 3 år sedan nu.
Ja.
Som vi köpte huset för 4 år sedan ungefär.
Mm.
Sen började Ulf bygga direkt.
Mm.
Så det tog 1,5 år.
Mm. Förklara liksom med era ord vad er verksamhet är för något.
Vi har byggt ett gårdscharkuteri. Där vi kan göra alla sorters charkuteriprodukter. Och egna produkter har vi väl en 15-20 olika som vi skiftar lite med årstiderna. Så är det jul, så är det julprodukter. Och nu är det ju mycket då grillprodukter och framförallt då grilla gris.
Och då kan man alltså som jägare så kan ni hjälpa till att man tar hand om ens fällda vilt. Yeah. Och det jag gjorde var att jag åkte ut till ett slakteri som jag känner till. Mm. Och sen så ville jag ha korv och då skickade de köttet hit. Är det så man ska gå tillväga eller vad?
Ja, det är precis så du gör till.
Mm. Men ni jobbar ju inte bara med viltprodukter utan ja, allt möjligt. Mm.
Vi har ju restauranger och butiker runt omkring oss här som vi gör olika produkter. Det kan vara på lamm och det kan vara på ox och gris och olika. Så gör vi som andra sin säljer i sina butiker på deras kött.
Mm.
Så det blir liksom som en private brand eller så här.
Och charkuterier, vad är lufttorkad skinka och liksom?
Nej, eller vi har inte kommit så långt och kanske inte gör det heller. Alltså för kallrökt och lufttorkat och sånt här kräver lite annan utrustning. Och dit har vi inte kommit innan.
Nej. Men om man vill liksom ha falukorv, löser ni det?
Ja, det löser vi.
Ni löser falukorv?
Ja,
jag kan man göra falukorv på vildsvin?
Absolut.
Ja. Hur smakar det?
Den är precis lika ju som egentligen som riktig falukorv.
Okay.
Men skillnaden på vår falukorv och om man nu säger en korv som man köper i dagligvaruhandeln är att här är mycket, mycket högre kötthalt.
Mm.
Och så blir den likadan som när man lägger på dem stekjärnet. Så den försvinner inte och vänder ut och in på sig eller så. Utan...
Man slipper den här liksom skålformade
varianten. Precis, det gör man. Och det blir ju...
Eller man klipper ju oftast upp den först liksom, innan man steker den. Och så ser den ut som en sån Pac-Man-gubbe när man är klar.
Ja, precis. Men okay. Det behöver man inte här. Utan, här håller de formen.
Grymt. Ja. Ja, jag personligen är liksom ingen falukorvskille. Men jag har ju barn.
Ja.
Så det händer ju att det steks på lite falukorv.
Ja, det är klart.
Och vad är era roller här? Liksom? Hur jobbar ni tillsammans med skärken?
Ja, vi delar på det lite där faktiskt. Så att jag brukar blanda smetorna och kör dem i kvarn eller i hack. Och sen så har Ulf, kör han korvstopparen, fixar det och hänger upp. Och sen så röker jag korven. Eller köttet då.
Kan vi ta det liksom lugn takt från början? Hur man går tillväga och gör korv?
Mm.
Om vi tar ett exempel då. Kan vi ta mina korvar som ett exempel?
Mm.
Som jag har käkat då.
Mm.
Och då har jag gjort två varianter. Jag gjorde en med peppar och ramslök och en med jalapeno och ost.
Mm.
Peppar och ramslök.
Mm.
Ni fick in en massa kött. Hur gick ni tillväga då?
Först då, när vi får reda på vad du ska ha för något och så väger vi upp mängden kött och anpassar därefter späcket, vanlig grisspäck som vi tar i, för att inte korven ska bli för torr.
Okay.
Och då kan man väldigt olika hur pass mycket man har skurit bort som styckar innan. Ja.
Mm.
Så anpassar vi det. Och sen så vägs det då in med kryddor, så har vi recept.
Och vad brukar det vara liksom? Om det är 10 kilo kött, hur mycket späck?
Ungefär 20% brukar vara rätt så. Mm. Sen är det något som om det kommer kronvilt eller dov ibland och som är lite torrare, så får man lägga lite mer kanske. Mm. Och vissa väljer då att lägga i lite fläskkött för att få den saftigare korven.
Kan man som, om man bara vill ha vilt, kan man som jägare, om man till exempel fäller en dovhind som på vintern har rätt mycket späck, kan man liksom spara det och sen komma med det och frysa in det och komma med det separat? Eller?
Ja,
håller det?
Ja, det gör det. Det går jättebra att frysa fett, men just på dovhjort så blir ofta fettet taljet.
Ja.
Så det är jag rekommenderar inte att använda det. Så oftast när man tar dovhjort eller dovvilt i, så tar man inte fettet med.
Vad är problemet med att det blir taljigt då?
Ja, så du känner det i munnen, alltså att du får den här taljekänslan och det liksom inte så angenäm fettsmak liksom i det.
För jag faktiskt, ibland river jag ner talg, alltså oxtalj då, älgfärs eller vad som helst för att liksom få upp fettet. Mm. Men det ska man inte göra då?
Jo.
Ja,
okay. Alltså oxfett och fettet från kronhjort eller kronvilt går jättebra.
Ja, okay.
Men det är just doven
som är... Okej. Okay. Mm. Ja, okay. Men de andra, och även vildsvin är okej?
Okay. Vildsvin är också okej.
Okay.
Ja. Mm. Ja. Sen om man har en större galt eller så ska man kanske också passa sig.
För ja, det är klart.
Där kan också vara lite konstiga smaker. fettet. Mm. Och då ersätter man det med vanlig tamgrisspek istället. Mm. Då kan man också kontrollera mängden, som Anna sa, att man tar i utifrån om det är på sommar eller vinterdjur eller så, mm. och hur mycket fett det mm. har satt.
Så då väger man upp ungefär 20 kilo mm. fett då. Mm. Och vad gör man sen?
Sen blandar vi kryddor. Mm. Och då har vi recept som vi har gjort, som man tar med mängder och, ja, som vi själva satt ihop. Ju.
Vad har ni för, är det en massa hemligheter där, eller kan man liksom
på nej, ungefär... men grunden är ju alltid, alltså som potatismjöl har man ju i som stärkelse, och salt har man alltid.
Är det alltid potatismjöl ni ja. Kör? Ja. Mm. Funkar det med majsmjöl eller vetemjöl? Eller?
Det gör det säkert, men det är liksom det här gammeldåsa att man, ja. Man tar liksom potatismjölen i istället.
Ja.
Mm. Och det funkar jättebra.
Ja. Så salten och potatismjölen är alltid. Mm. Och så vatten får man ju i för att mm. få bra konsistens. Ja. Sen är det ju efter smak och tycke. Någon mm. typ av peppar är det ju alltid.
Mm.
Och som nu valde ramslöken, så är det även lite vitlök och vanlig lök brukar vi också i. Okay. För det höjer också smaken som mm. ligger som grund i det.
Och då slänger ni ner allt detta i en bytta mm. och sen så sa du att man maler mm. eller hackar.
Ja, vi kör en hack för det mesta. Och då lägger man i köttet först och sen så kör igång maskinen och slår på kryddorna. Och sen tillsätter man då vatten där tills den är rätt konsistens.
Okay. Mm. Yes.
Och vill man då ha den grov, som de flesta vill ju ha lite grövre, då kör man den till en viss konsistens då som man känner. Och sen kan man då välja emulsionen som är på falukorv och grillkorv, vinokorv och prinskorv.
Mm.
Då kör man den mycket längre så de blir lite riktigt smetig.
Blir det stor skillnad?
Mm.
Så mm. det här uttrycket hackat eller malet, det stämmer inte?
Mm. Nej, så kan man säga. ja.
Ja.
Och sen körs
jag är från Göteborg, vet du, ja. Så jag kunde liksom inte låta bli.
Nej, men det
säger man inte hackat eller malet?
Det gör det.
Ja. Och det betyder typ samma sak?
Ja.
Ja. Mm. Okay. Men det är inte det de andra?
Nej, det är det inte.
Okay.
Inte här.
Brukar, om någon säger hackat eller malet, brukar ni liksom säga nej, vänta lite nu. Där.
Nej, det är första gången den kommer upp.
<Okay. laughs>
Vi ska kan fråga dig.
Ja, mm. ja.
Okej, okay. och då är smeten klar nu?
Mm.
Ja. Då, låter ni den stå eller nej?
Nej, då läggs den direkt över i korvstoppan.
Ja, och där Ulf, då tar du över, tar för du står där redo. Med
då står jag där och väntar.
Vad har man för tarm?
Då har man, vi har naturtarm. Och på de smala korvarna så har vi fårtarm.
Mm.
Och på de tjocka korvarna i grillform, alltså grillstorleken där, så har vi svintarm.
Smakar tarmen någonting?
Nej, det gör den inte.
Så får eller svin, det spelar ingen roll?
Inte för smakens skull.
Nej.
Jag kan ändå tycka att fårtarmen är något mjällare eller lite mjukare att äta än svintarm.
Men finns det någon tjockare korv där man har så här, köttkorv till exempel, den är ju tjock.
Ja.
Och så har man ätbar tarm. Ja. Är det också svintarm?
Ja, och man kan till och med ha oxtarm.
Ah, okay.
Men det är rätt så ovanligt.
Mm. Och använder man vilttarm ibland, eller är det bara alldeles för mäckigt att hålla på med det?
Ja, det är det. Ja. Det är jättemäckigt att göra dem rena och sånt här. Ja. Det kräver en rätt så stor process.
Alltså ni som inte vill, nu, hoppa fram 4 minuter om ni är äckelmagade, för nu jävla ska vi snacka tarm här. Det här har jag undrat över. Ja. Vilken tarm?
Ja, det är alltså egentligen det mesta. Alltså som tunntarm. Alltså där. Och då jag jobbade tidigare på slakteri, och där man tog tillvara tarmen som man sen skickade okay. till tarmindustrin som gjorde sen vid den. Och där,
hur många meter tarm får man ut från ett svin?
Jag tror runt 15 meter.
15 meter?
Ja.
Okej.
Och då tar man och valsar liksom ut träcket eller då från tarmarna. Och sen saltar man in dem. Och sen
bränger man dem eller?
Ja, det gör man också. Och sen så åker de då till ett riktigt tarmrenseri eller så här. Som då gör vid den och tvättar dem och vänder dem och håller på till de är riktigt fina.
Ja. Så när ni får dem så är de liksom tvättade?
Ja, det är de och lite lätt saltade som man tar ut och så spolar man rent salt och så. Och sen kan man använda dem.
Mm. Välkomna tillbaka, alla ni som hoppade fram. Då fortsätter vi. Så, hur går du tillväga på din station då?
Jo, då har jag en korvstoppar som vi köpte tidigt för att vi skulle kunna vara med och konkurrera och göra riktigt bra korv. Och då är det ju även vakuumpump som tar bort den luft och sånt, så man får riktigt ren och fin korp.
Men om vi leker med tanken att du inte har den här maskinen, om det är lite mer manuellt, hur går man tillväga då?
Förr i tiden använde man ju lite längre trattar och så stod man och liksom tryckte i smeten.
Mm.
Det funkar.
Och då ska man vara rätt liksom fingerfärdig, va?
Ja, det ska man vara. Ja, det ska man vara.
Okej, men du trär på tarmen och sen trycker du på en knapp.
Så trycker jag på en knapp med knät och...
Alltså du har inte valt den svåraste stationen, känns som, om man jämför med annars.
Nej, jag tar allt det leta bara.
Yes. Ja. Sen ska man röka in och sånt också. Ja, visst.
Ja. Och sen hänger man då upp den, när man kommer ut så snurras ju korven och sen så hänger man upp det på rökkäppar. Och sen hänger man dem på rökvagnar och sen så ska de då in i röken.
Och hur lång blir en sån radda med korv liksom?
Man får oftast ett helt rör, så då får man ungefär 30 korvar.
30 liksom chorizos?
Ja, precis.
Ja.
På en sån tarmlängd liksom.
Okay. Mm. Och sen kapar ni upp dem då?
Och sen kapar man upp och knyter.
Okej, så då är det bara snurrat liksom?
Ja.
Hur knyter man?
Man knyter som man knyter ballonger ungefär till.
Ja, okej. Okay. Mm. Det gör du då?
Yeah.
Ja, men det gör du något, gör du, ja. Det är bra.
Ja, absolut.
Okej. Och sen så, för när jag fick, då har ni vakuumförpackat de 4 stycken. Mm. Och det var jag också väldigt tacksam för, för det är liksom ganska bra. För är vi hela familjen, då har jag tagit 2 paket. Är det bara liksom jag eller barnen, då är det gött med 4. Och så kan det bli 1 eller 2 över liksom ibland. Så det är en bra uppdelning, tycker jag.
Ja, och det kan man välja.
Okay.
Alltså, så man kan, precis, som man vill man ha 5 eller 10 eller vad man nu vill ha, så kan man välja. Men oftast väljer man 4 eller 5, för det passar de flesta familjer.
Det här avsnittet är även sponsrat utav WeHunt. Och det är jag jätteglad för. Jag gillar verkligen WeHunt. Ni som inte vet vad WeHunt är, så är det en kartfunktion, kan man väl säga, enkelt säga. En applikation, enkelt att ladda ner, enkelt att skaffa. Och med den så har du koll på vindriktningar, avstånd. Men det är också väldigt enkelt att lägga in dina marker. Där man också då kan lägga in torn och om man hittar spillning på marken eller om man har en åtel. Eller man kan lägga in allting så att man har koll på den. Och när man sen då ska jaga, då startar man en jakt. Vilket är också väldigt bra om alla använder WeHunt, så har man koll på alla som är med i jakten helt enkelt. Så man har koll på passgrannar och liknande i applikationen. Och nu är det faktiskt så här att har man då en trackerpejl på sin hund, så kan man även se hundarna direkt i WeHunt-appen. Vilket ju är sjukt smidigt. Det finns jättemycket funktioner. Man kan också välja vad man vill ha påslaget och av vilken typ av karta man ska titta på och så vidare. Jag rekommenderar verkligen WeHunt. Och nu då med hjälp av trackerpejlar att kunna se hundar, så blir det liksom bara bättre. Tusen tack WeHunt för att ni är med och sponsrar den här podden. Det är jag superglad för.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Jalapeno, ost jämfört med ramslök, peppar som jag hade. Mm. Har jag rätt om jag säger att jalapeno ost var lite grövre? Nej.
Yeah, alltså, de ska väl vara lite...
Är de malna båda
två? Ja, de är ju körda i hacken, bägge två. Men sen är det ju lite ostbitar i, i den med ost. Och då blir det ju också lite skillnad som man kan uppleva. Och sen är det inte så exakt. Alltså det är ju en känsla man kör på när man kör hacken. Så det kanske blir lite olika ibland.
Nej, för jag tycker båda är precis lika goda. Mm. Och alla som har smakat på dem tycker de är helt grymma. Mm.
Det är roligt att höra.
Ja. Och jag gillar lite starkare. Så nästa gång, för det kommer bli fler gånger. Mm. Då kan jag väl säga att jag vill ha ännu mer jalapeno. Eller liksom ännu mer så.
Ja, det kan vi absolut ha.
Men efter du har knutit kurvarna, då ska de rökas, va?
Ja, då ska de rökas.
Och hur gör ni då?
Först spolar vi av dem då, så man blir av med, så kommer de bli rena.
Ja.
Och sen sätts de in i röken som vi har byggt tegelrökar.
Är de styckvis då?
Nej, då ligger de på ett rör. Ja. Eller hänger på ett rör.
Okay, ja.
Och då är det då par rör som ungefär med 30 ungefär på varje rör. Ja.
Mm.
Och sen hänger man på en vagn. Sen kör man in vagnen i röken. Och då torkar man först korven.
Hur många grader då?
Vi kör ungefär 70 grader i skåpet. Mm. Så kör vi det med gas. Och det är också, skåpet är ju inte alls samma temperatur i hela skåpet. Utan därför blir det att var 20 minut vänder vi korven hela tiden.
Okay.
För att det ska bli jämnt. Och korven ska bli färdig samtidigt.
Okej. Okay. Och liksom hur länge är den inne totalt?
Ja, det kan vara lite beroende på hur mycket man har på en vagn. Men ja, ungefär 2-3 timmar.
Men är det ju många vändningar?
Ja.
Men då, och det här skåpet, det är ju liksom så att man kan gå in i, eller?
Ja.
Mm. Okej.
Okay. Mm.
Det är ungefär 1,5 gånger 1,5 meter.
Ja.
Och så är de uppmurade med gammaldags tegel, och till och med tegel som har tagits ifrån detta huset en gång.
Nej, vad kul.
Ja, det är det. Ja. Och där, vi gör ju alltså...
Men har du byggt det här själv?
Ja, yeah, och så har jag haft hjälp...
Hur fan visste du hur man gör det? Kan du bara sånt?
Har man varit med i den branschen, så har man ju varit mycket ute på olika företag och sett hur man gör och vad det är. Och sen så, det man inte har kunnat, så har man fått ta reda på det. Så, och vi har byggt det ju tegelrökar som man gjorde förr i tiden. Mm. Så det är inte som nya ställe idag, de kör ju med liksom helautomatiska rökar eller så, utan det är väldigt manuellt.
Men när du säger gas, Anna, vad menar du då?
Alltså vi använder gas som värme.
Ja.
Vi har inte elektrisk skåp, utan vi har gastub och så slingar det som värme, och sen har vi en...
Så det blir som ett, alltså som en grill,
ja, kan man säga.
Sånt, rotisserie.
Mm. Ja. Och sen har man ett bord som man slänger på och spån på, som röker.
Och vad använder ni för spån?
Vi använder aulspån.
Okej, okay. Är det vanligaste?
Ja, det är det faktiskt. Både egentligen till fisk och till korv. Och vi tycker det blir den bästa smaken.
Jag har en kompis som har en som har byggt själv en offset smoker.
Mm.
Det är ju lite annorlunda då. Men han kör med al, men han gillar nästan ek mest, tror jag.
Mm.
Och sen så har jag faktiskt köpt till honom ek från whiskytunna.
Nej, just det.
Som då ska ha lite whisky smak. Har ni testat något sånt någon gång?
Nej, det har vi inte gjort.
Nej.
Vi har kört allspan.
Ja.
Den rökar vi den tills den är färdig.
Och när den är färdig?
2-3 timmar ungefär.
Ja.
Mm.
Och sen är den helt klar?
Sen är den klar till att ätas.
Hur ofta händer det när ni öppnar röken och liksom så här, har en batch där på 30 korvar, att ni faktiskt nyper av en med händerna och käkar upp direkt?
Den kvalitetskontrollen måste
göras. Eller hur? Jag känner det.
Hela tiden. Ja.
Det saknas alltid en korv i paket.
Ja. Nej, men det gör man rätt så ofta faktiskt.
Och är det inte så god, så saknas det en halv korv.
Nej.
Då har man en...
Fast
ja, och det är ju så att som charkuterist så brukar man säga att så god som korven är när den kommer ut där, när den är färdig, blir den aldrig igen. Då är den jäkligt god.
Kan inte ringa någon gång? Så kan jag provsmaka en batch.
Det är
häftigt. Det hade varit gött.
Mm.
Röker ni annat också?
Ja.
Ja. Vad röker ni då?
Egentligen, alltså allting, alla delar på grisar kan man röka. Mm. Alltså både gris och också, ja, alla sorters djur.
Så när ni har liksom, hur många korvar får ni plats med totalt? Hur många rör?
Om vi kör en full vagn så har vi, ja, 16 rör ungefär. Mm.
Så 16 gånger 30.
Mm. Så på råvikt räknar vi ungefär 25 kilo.
Så nästan 600 korvar.
Ja.
Och då kan ni också slänga in lite hjärtan och sånt där då?
Ja, kan vi göra. Ofta när folk har skjutit älg,
ja,
så vill de ha hjärtat röket. Mm. Så det gör vi det till dem.
Om man liksom för hemmabruk så, om man inte vill bygga som liksom du har gjort?
Ja, där finns ju olika märken, och vi har en liten rök. Först byggde vi, innan vi byggde dessa stora rökarna, så hade vi, byggde vi ett par mindre rökar i gamla sån här sopskåp.
Ja.
Men idag finns det jättefina, vi har själv en liten sån rök som heter Borniak.
Mm.
De funkar jättebra.
Men det är för privat bruk?
Ja, kan man, det är det.
Vad kostar en sån?
Den vi köpte som kan då allting med både kallrök och varmrök och sånt här, så kostar den 10 000.
Okay, ja, det är mycket.
Ja, det är mycket alltså, pengar, ju... men det blir ju fantastiskt bra.
Ja. Och hur många får man in i en sån?
Alltså... jag skulle tro runt en 20 kilo kanske.
Okay. Så man kan få in en helt liksom... liksom ett helt lår eller liknande.
Ja, oh ja, det kan du göra. Ja. Ja, så den är nog invändigt skulle jag tro, den är en 50 gånger 30 eller något sånt.
Ja, det är ju coolt.
Ja.
Bara snabbt då, hur kallröker man?
Det är en rätt så krånglig process kan man säga. Så den tar lång tid, vi kallröker i 6-7 veckor. Då gör man att man saltar det, oftast då lite mer än när man varmröker. Och sen så ligger det länge i salt, och sen utjämnar man saltlagen så man får ner den till rätt salthalt. Och sen hänger man då eller lägger in det i röken, och sen så just det här med kall, det är kall rök. Alltså rökalstran sitter sidan om rökskåpet, så röken är kall när den går in i skåpet. Och sen så sätter man till lite värme så man håller sig ungefär på en 26-28 grader ungefär.
Men, och det där håller på i 3-4 veckor?
Ja, det gör det.
Men det måste ju energimässigt kosta mängder.
Ja, det gör.
För du behöver fortfarande ha liksom en värmekälla för att skapa...
Sen är det ju inte mer än de här 26-28 graderna, så det är inte så mycket värme som när man varmröker.
Nej, det är klart.
Sen torkar man, och så rökar man, och så torkar man, och så rökar man, och så gör det så. Och sen så mäter man då vattenaktiviteten och pH-halten för att säkra produkten så att den är ätfärdig.
Okej. Okay. Det är ju inget man ska se på hemma.
Nej, det blir... Alltså man får ju ut lite på mycket jord.
Ja. Sen när jag fick korvarna, då köpte jag även karé som den hade rökt. Och den var så sjukt god.
Mm.
Och då, den kom styckförpackad, och så var den liksom... Ni hade rökt hel då antar jag, och sen skivat upp.
Då tar vi... vi köper in svenska karéer.
Mm.
Som vi saltar, och sen så röker vi dem, och sen så låter vi dem gå i rökskåpet i ungefär 10 timmar, en 8-10 timmar.
Mm-hmm. Krävs det för att liksom kärnan ska bli...
Då blir det mört, men det blir inte som pulled pork, utan det blir ändå ett helt kött.
Mm.
Sen så tar man ut det, skivar det, och så förpackar det så.
Ja. Mm. Ja, för jag grillade mitt. Jaha. Och då fick det liksom grillyta och den här röksmaken. Alltså det var sjukt bra.
Ja, det är, den är fantastiskt bra faktiskt.
Det kan man ju rekommendera folk att göra om ni har en rök då.
Mm.
Att röka först och grilla sen. Det var liksom en cool kombo som jag inte har varit med om innan.
Och har ni ingen rök så kommer ni till sällskapsverket.
Ja, det är bra. Det är ingen SR-podd, så du får gärna säga det. Kan man beställa kött av er om man inte bor i Skåne förresten?
Nej, vi har egentligen aldrig fått frågan, men...
Men då kan jag intyga att det är värt en omväg. Så brukar man ju säga med... Är det White Guide eller är det Guide Michelin? Att en stjärna är liksom värt att stanna för. Två stjärnor är värt en omväg. Tre stjärnor är värt en egen resa för. Ja. Så med de måtten så fick du bara två stjärnor utav mig. Men jag tycker att det är tre stjärnor. Det är värt en egen resa. Men då får man fan köpa många golvar.
Ja, det får man göra.
tillbaka till jakten.
Ja.
Jag vet att ni har jagat utomlands, eller hur? Och då gifte ni er samtidigt.
Ja, det gör vi.
Berätta om den resan.
Det var en släkting på andra sida som är varje år nere i Afrika. Och då tog vi kontakt med han där de är nere i Sydafrika på Unswa Safari. Och där ringde vi ner och frågade om de kunde arrangera ett bröllop samtidigt som vi var nere och jagade. Så vi jagade på dagarna och på kvällarna och sen så gifte vi oss där uppe på en bergskamp sen med en afrikansk präst och en ungefär 60 kvadratmeter stor balkong som var byggd uppe på berget. Där ser man liksom ut över Afrika. Och så gifte vi oss där. Och alla klädde upp sig och alla liksom kom och var med. Och det...
Men var alla det vänner till er eller?
Nej, det var de som jobbade.
Ja. Men ni hade inga kompisar med eller föräldrar? Eller?
Nej, det hade vi inte.
Men vilken fin upplevelse.
Ja, det var helt fantastiskt. Mm. Ja, det var...
Och gifte ni er först och jagade sen? Eller var detta i mitten?
Nej,
eller?
Vi jagade 10 dagar. Och sen hade vi det bestämt med bröllopet. Och så. Och sen efter det så åkte jag över till Botswana på en safari och lite så där på ett ställe och övernatta där.
Ja. Och det var liksom honeymoon?
Ja.
Gött. Och berätta om jakten.
Ja, det var häftigt. Ja. Vi... Första dagen vi gick ut så såg vi massa djur. Och bland annat så kom det fram en superstor zebra, en hingst som de tryckte på för att jag skulle skjuta. Men jag hade sagt innan vi åkte att det enda jag vet är att jag ska inte skjuta en zebra. Nej. Jag ville inte det.
Varför då?
Jag vet inte, jag kände inte för det. Det tilltalade inte mig. Och jag hade ingen förhoppning om att skjuta så många djur. De var lite grann så, och sen såg vi så mycket djur där, så jag bara sa nej, jag vill inte skjuta det. Men vi blev jagade av lite giraffer och ja, lite allt möjligt. Men så jagade vi 7 dagar.
Vad sa ni, jagar giraff?
Nej, vi blev jagade av giraffer.
Okay, ja.
Det var mäktigt.
På,
var...
Till fots då?
Ja.
Ja, vi kom där de kom, så där kom 5 giraffer. Så de sa till oss bara att ställa in till träd nu, för nu kommer de. Och de sprang rakt igenom oss liksom.
Okay. Men var det för att liksom stöta er eller var de på väg någonstans?
Ja, de var, tyckte inte vi skulle vara där.
Ja, de är ju helt enorma. Jag har ju varit i Namibia och då smög vi förbi en giraff. Och hade den ganska nära då. För vi var på väg mot en jord med springbucks. Och alltså när man har dem på nära håll, de är ju sinnessjukt stora. Alltså.
Ja,
det. Ja, men det var lite läppigt. Men så första dagen, då blev ni blev jagade mer än vad ni jagade.
Ja, så kan man säga.
Ja.
Och då såg vi jättemycket djur. Sen jagade vi 7 dagar utan att skjuta någonting.
Ja.
Så det tog, jag tror det var 8:e dagen, som vi åkte till en annan farm och då sköt du först.
Ja.
Vad var det då?
Då sköt jag en blåsbock. Den gick vi först i 1,5 timme och... rätt som vad så sa han trackern att nu står han framför dig på 180 meter. Och jag hade inte skjutit jättemånga skott med sån här tvästickspinne. Men han sa, ska du ha den så får du skjuta den där.
Alltså du fäste både fram och bak på bössan?
Nej, bara eller, fram.
Bara fram, okej. Okay. Ja. En sån kors...
Och den, jag kände hur bössan fladdrade in i djuret och ut i djuret hela tiden. Men jag tyckte jag hade den och tryckte av och missade fullständigt. Så den blev inte alls träffad. Och när vi hade kollat det så frågade de om jag ville fortsätta jaga på den. Och det gjorde vi i ytterligare 1,5 timme. Och sen stod den på, med bredsidan till på 150 meter. Så då tog jag den där.
Var den på 180 först? Här?
Ja.
Det blir ju styva håll. Jag har inte jagat i Sydafrika, men när jag var i Namibia så var det ganska öppet. Liksom. Och sen uppe i bergen var det långa avstånd och sådär också. Så där kunde, det var faktiskt ett par skott jag tog på. Nu gick det bra hela vägen, men över 300. Och då hade jag skjutit in bössan för det. Och hade kaliber 300 Winmag för att den skulle vara, inte då gå ner så mycket så man kunde hålla mitt i hela vägen. Och alltså, i Sverige skulle jag ju aldrig få för mig att ta ett skott på 300. Men där var man liksom, man visste att det skulle bli det. Så något djur jag fällde var på 100 meter. Det kändes ju liksom, det kändes som 20 meter helt plötsligt. Yeah. Och vad var ditt första vilt du fällde? För ni fällde ju en hel del, va? Mm.
Ja, jag sköt en pumba sen. Och det gjorde
är det den som hänger på väggen?
Ja.
Den är ju skitstor.
Mm.
Och det är en hane då.
Mm. Och ful är den.
Ja, nej, men de är ju fräcka tycker jag.
Ja, och det var så häftigt när man sköt den, för rätt som det är så bara låg han upp på den med benen rakt upp.
Aha.
Mm. Som en steg, alltså så bara vände om.
Okej.
Okay. Och då sköt vi samtidigt, du sköt en...
Red Hardbeast.
Ja, samtidigt. Ja, fast på, på samma, vi var på samma mark, men vi hade två olika trackers med oss.
Men gud, hur var det för att vara så långt ifrån?
Ja, det gick rätt så bra. Så de sköt vi samtidigt, så rätt så häftigt, så de kom tillbaka till där jag satt vid den sjön, så berättade de vad de har skjutit, och då hade jag skjutit
samtidigt. Vad roligt. Mm. Och lämnade ni in djuren där nere och fick dem ordnade? För ni har ju ett rum fyllt av... Och så är det en Red Hardbeast också.
Ja.
Och en zebrafäll. Den vet jag att det var du där, Anna.
Ja, jag skulle inte skjuta zebra. Nej. Men det blev det.
Men vad att berätta?
Jo, det var i slutet av, då hade du skjutit lite fler djur. Och sen så delade vi på oss de sista dagarna för att vi skulle få möjlighet att skjuta fler djur eftersom det då blir lite i början.
Mm.
Och Ulf fick med en tracker upp i bergen och så gick jag ner med en. Och det var lite så vi ser vad som kommer.
Ja.
Och då stod den zebra, så sa han, den kan skjuta. Ja, det kan jag faktiskt göra.
Ja.
Och då var jag liksom mogen för en zebra. Och det, ni hörde skottet i bergen.
Ja.
Så sa min kusin som var med Ulf där, så sa han, nu har han skjutit. Ja, så vad tror du det är, Ulf? Ja, vad som helst, men det är ingen zebra, för det ska inte skjuta. Så att det går inte riktigt att lita på mig där.
Ja. Men vilket fint minne ni har tillsammans, både jakt och bröllop.
Mm. Ja, det var helt fantastiskt. Ja. Det var bara en som saknade, och så var våra barn.
Ja,
de var inte med.
Nej, de var inte med.
Men de fick vara med på Skype och allting.
Ni kanske hade någon grillfest när ni kom hem.
Ja, det
hade vi.
Ja.
Men vad fint. Vilket underbart minne. Jaktresor är... Alltså det är fantastiskt.
Ja. Ja, men det är det. Det är det absolut.
Mm. Har ni någon policy att ni bara hänger i södra delar utav länder? Att ni liksom södra Skåne och Sydafrika?
Nej. Det har inte blivit bra. Nej. Alltså det,
okay.
Nej. Vi tycker vi lever i den drömmen som vi hade visionen om en gång och byggde upp. Det vi ville göra och det vi ville satsa på, och det funkar.
Mm.
Vi lyckades.
Mm. Vilken härlig känsla.
Mm.
Nu sitter ni så här och tindrar
och
tittar på varandra.
Ja, men det är... Absolut, en drömvärld som vi har.
Det.
Att få vara tillsammans alltid och göra det vi brinner för.
Ja.
Mm.
Ja, och det är modigt också att hoppa rakt in i det. Det är väldigt många som har drömmar som de aldrig uppfyller.
Mm.
Och så att ni har gjort det tillsammans.
Men det är en bra kick.
Ja, det är.
Vad jättekul att få prata med er och underbart att få träffa ett par som verkar genuint lyckliga tillsammans. Det är underbart att se. Jag kommer komma hit flera gånger. Om jag nu fäller fler vildsvin. Alltså jag är ju så jävla dålig på att skjuta djur. Jag jagar ju bara liksom.
Ja.
Jag har blivit mer så här, en farbror i skogen med en bössa på ryggen. men förr eller senare så händer det väl, och då kommer jag hit igen.
Du är välkommen.
När korvarna börjar ta slut.
Yes.
Men än så länge så har jag ett gäng kvar. Alltså.
Mm.
Återigen, tusen tack för att ni ställde upp på detta.
Tack själv.
Jag är ganska säker på att många har inspirerats av både era jaktliga berättelser men också ingående hur man faktiskt går tillväga när man gör korv och när man röker och liknande.
Mm.
Jag har lärt mig jättemycket.
Ja.
Mm. Tack.
Tack så mycket.
Och tack till alla er som lyssnar såklart. Ja, det här var årets sista avsnitt, men vi stoppar väl inte där, utan säsongen har några avsnitt kvar. Och nästa vecka, ja men då är det en ganska speciellt avsnitt, för då ska ni faktiskt få lyssna på Alistair Grant.
Han är från Skottland och jag träffade honom där i september när jag var där och jagade med Weidmann jaktresor. Och Alistair Grant, han är, jag tror han var 82 eller 83. Jag kan ju redan nu förvarna att han har ju inte sån klassisk brittisk accent direkt. Det är grovskotska alltså. Så det blir lite en kurs i det skotska språket samtidigt som Alistair berättar om... Ja, men från att han var barn till idag, han har så liksom jagat i typ 80 år i skotska höglandet. Och vi pratar om förvaltning av kronhjort och massa mer. Om hur det har förändrats under åren och liknande. En otroligt häftig och vacker människa, den här Alistair. Som jag fick möjligheten att jaga ihop med i 4 dagar. Han var vår guide där nere. Grant för övrigt heter han. Och hans, ja, men han har liksom sin farfar eller farfars far eller något sånt där, som var med och grundade Grants Whisky. Bara det. Det säger ju rätt mycket om hur skotsk den här härliga Alistair är. Så nästa vecka, i början av nästa år helt enkelt, då är det dags igen. Och då ska ni få lyssna på ett engelskt avsnitt när jag försöker förstå vad underbara Alistair säger. Och jag hoppas att ni förstår. Vi hörs om en vecka hörni. Och ha det bra tills dess. Och om bara ett par dagar så är det faktiskt nyår. Så ett riktigt gott nytt år på er. Jag är så glad att ni lyssnar och hjälper till och sprider och podden. Det är jag superglad för. Det är den liksom bästa julklappen jag kan få. Så fortsätt gärna göra det. Vi hörs om en vecka hörni. Då är det dags för Alistair Grant.
Hej!
Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.